Nåd vare med er och frid från vår Gud, vår Fader och från vår Herre Jesus Kristus. I dessa sommarmöten har flera önskemål om förböner framförts. Vi stillar oss i bön. Helige Fader, du är nåderik mot oss som är syndiga. Du har möjligheten att hjälpa det som ber om förböner. Många av dem ber att Guds rike, att det skulle finna Guds rike till sig själva och till sina nära och att det skulle bevara sitt tron. Kom med din hjälp där till familjer som är trasiga och har spruckna relationer. Var dock nådig mot dem som har svårt att tåla andra på grund av bitterhet och fördomar. Ge förlåtelsens inriktning till familjerna. Låt alla få krafter att göra sitt bästa för att bevara familjen hel. Lyssna till de systrar som ber om om hjälp till sin hälsa och till sin ensamhet. Ge din hjälp till att reparera relationer. Förbättra hemmens anden och atmosfären i hemmen och Helige Gud, du har möjligheten att välsigna välsigna denna syster som är förtjust i en otroende man. Lyssna till den syster som är orolig för sin brors familj. Hjälp barnen att bli hela från traumatiska händelser och låt dem hitta en individuell tro. Reparera föräldrarnas relation. En syster ber om sin bror att han ska bli fri från droger. Hjälp den unga syster att bli fri från själafiendens fällor och att hitta den äkta trons glädje. Käre himmelske Fader, du är trösterik Gud, skicka eller sänd din tröst dit där ångesten är som störst. Låt dem se trösten i det att du vet allt. Och trösten i det att om allt är förlorat så finns du kvar och ditt rike finns kvar. Låt din vilja ske. Amen. Vi ska tystna till att lyssna till det Bibelns ord som jag ska läsa från Jesajas bok, dess fjärde kapitel, verserna 2 till och med 6. Orden lyder i Jesu namn. Den dagen ska det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda ska vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem, ska kallas helig. Var och en i Jerusalem som är skriven bland dem som ska leva. Men först ska Herren med domens ande och reningens ande tvätta bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem rent efter dess blodsdåd. Över hela Sions berg och festförsamlingen, där ska Herren skapa ett moln om dagen och en rök och ett flammande eldsken om natten. Ja, överallt ska hans härlighet vara en skärm, ett tak som ger skugga under dagens hetta, en tillflykt och skydd mot regn och skyfall. Amen. Hur lät det här bibelstället? Jag kan tänka mig att för många av er så innehöll det bekanta saker, men också en del nya saker. I våras så diskuterade jag med en journalist från Sommarmötesradion om att läsa Bibeln. Han eller hon tänkte att jag hade läst hela Bibeln och frågade: hittar du någonting nytt i Bibeln då? Jag svarade direkt: jag hittar alltid något nytt. Bibeln är en källa som aldrig sinar. Och nu kan jag berätta att det här stycket som jag just läste är en sak som jag hittade i våras. Det har alltid funnits i Bibeln, men tidigare eller av någon anledning så var det just nu jag stannade upp här och kom inte ifrån det här bibelstycket. Och därför har vi det nu här på sommarmötet för att begrunda tillsammans. Detta stycke från Jesajas bok är en märkvärdigt stycke. Det kommer som en överraskning här i Jesajas bok. Före det och efter det så förkunnar profeten Guds domar för olika synder som folket gjort. Och mitt i alltihopa så kommer detta stycke av 5 verser som pratar om en nådetid som inte syns till förr. Många av er märkte kanske att det finns några saker som är bekanta från Bibeln, som Livets bok till exempel, eller molnet och den flammande elden. Men sen finns också något annat märkvärdigt och vackert. Till exempel: hans härlighet ska vara en skärm, ett tak som ger skugga under dagens hetta och tillflykt och skydd mot regn och skyfall. I Jesajas bok så hör detta lilla stycke till Jesajas generella budskap, hans budskap om domen, men också till de syner som han som profet såg om den kommande nådens och lyckans tid. På samma sätt får vi tro att profeten kanske förkunnar om det nya förbundets under. Så här trodde ju det som var kristna i början, den första tidens kristna. Till exempel i Petrus bok så läser vi om för frälsningen. Så skriver Petrus att denna frälsning har profeterna undersökt och pratat och profetiat om den nåd som ska komma. Och det har talat om den nåd som kom till oss från Jesu Kristi lidande i den härlighet som följde den. Och på detta sätt får vi nu med ett bönesinne börja begrunda denna text och vad detta stycke har oss att säga. Kärnan i detta stycke är det ord som finns i tredje versen. Den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem, ska vara helig. Var och en i Jerusalem som är skriven bland dem som ska leva. Vetskapen om att det levande folkets medlemmar kallas för heliga betydde någonting nytt och någonting avvikande till Jesaja om man jämförde med det som han hade upplevt runt omkring sig. Vad var det han då hade sett omkring sig? Han hade sett en stor konflikt mellan det heliga och det fördömda. Det här var en väldigt traumatisk upplevelse för Jesaja. Han berättar hur han i templet i en syn såg Gud på sin tron i sin helgedom, och Jesaja själv var tvungen att skrika: jag kommer att drunkna. Mina läppar är smutsiga och så är också det läppar hos det folket där jag bor, bland vilka jag bor. Och när vi tänker på detta så måste vi komma fram till att detta budskap som kommer från flera tusen år tillbaks känns bekant. Det finns någonting som är bekant för oss där. Även vi har också många gånger orsak att säga att folket har smutsiga läppar, det folk bland vilka vi lever. I början på denna månad så var jag på ett konfirmationsläger. Jag upplevde starkt hur den här konflikten och kampen mellan det smutsiga och det heliga pågår. Och hur det unga befinner sig mitt i denna strid. Vi kände tillsammans heliga och underbara stunder tillsammans i gudstjänster och andra stunder som tilltalade oss i undervisningsdiskussionerna. Men vi fick också andra upplevelser, rakt motsatta upplevelser. Vi såg också att vissa unga har såna attityder och sån tankevärld som blivit inspirerat av den smuts och som finns i världen omkring dem. Det var som ett meddelande från Jesajas tid. Folket bland vilka jag bor har också smutsiga läppar. All denna synd och fördömelse, det fastnar så lätt i oss. Det är så lätt att glömma Guds ords helgedom. Eller den helighet som finns i psalmer och sionsånger. Det kan också vara så att man glömmer bort att ett äktenskapligt liv är heligt. Vår kropp är ju tempel för den helige anden. Eller för oss äldre så kan det hända sig så att vi, att den höga livskvalitetens Gud får oss att glömma bort att tänka på varandra eller att tänka på naturen. Lättsamheten smittar av sig och det kan synas i det sätt som vi klär oss. Och vi läser också i Jesajas bok att Jesajas var förskräckt över det problem som alkoholen tog med sig. Låt den himmelske fadern bevara det unga och det äldre att falla i denna fälla som själafienden spänt upp. Det är bra om någon under vår tid också ropar så som Jesajas ropade: ve dem som vänder det goda till ont och det onda till gott. Det som vänder mörkret till ljus och ljuset till mörkt. Och det söta till bittert och bittra till sött. Jesaja hade också mött sådana människor som talade om Guds domar med en dålig attityd. De sa: låt Gud verkställa sina domar så vi får verkligen se dem. Det här var den världen i vilken Jesaja levde. Men nu ser han som ett under. Det som är kvar i Sion och det som sparas i Jerusalem ska kallas heliga. Var och en i Jerusalem som är skriven bland den som ska leva. Jesaja börjar sin ord med: den dagen ska det kallas heliga. Vad är det för dag? Till Jesajas själv så var det Guds domedag eller Guds stora nådedag. Men som vi konstaterade, så kan han också syfta till det nya förbundets tid. Och där känner man också till det här talesättet, eller det här sättet att säga den dagen. Johannes berättar i sitt evangelium, i sitt farvältal. Bland annat sa han till de sina: den dagen ska ni inte längre fråga oss, fråga mig någonting. Jesu ord ser ut att syfta till påsken, den stora dagen under påsken. Den stora dag då Jesus skulle uppstå. Och det också syns, i sommarmötets motto, när Thomas inte längre hade frågor utan han sa: min Herre och min Gud. Direkt efter den stora tiden efter påsken kom pingsten, den nya kraften, nya glädjens och den heliga andens dag. Jesu dag. Jesajas ord bör också kan också syfta till den dag som ännu inte har kommit, nämligen den dag då Jesus ska komma för den andra gången. Det som tilltalade mig mest var att det verkar som att aposteln Paulus hade läst denna text och tagit citat själv och delat med sig till de församlingar som han själv varit med och grundat, nämligen i nästan alla brev benämner han de medlemmarna i de församlingarna för heliga. Även medlemmarna i Korinths församling, även om alla inte alltid levde enligt Guds vilja. Men Paulus kallade dem heliga. Han verkar alltså tro att den dagen som Jesajas syftar till hade redan inträffat i och med Kristus och den heliga andens utgjutelse. De kristna är heliga av Guds nåd. Och på detta sätt även i Korint, där man verkligen kunde säga att folket har smutsiga läppar, det folk bland vilka jag lever. Vad grundar sig denna helighet i? I det här stycket i Jesajas bok sägs: men först skall Herren med domens ande och reningens ande tvätta bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem rent efter dess blodsdåd. Över hela Sions berg och festförsamlingen, där ska Herren skapa ett moln om dagen och en rök och ett flammande eldsken om natten. Ja, överallt ska hans härlighet vara en skärm. Det är alltså domens ande och reningens ande som kommer att åstadkomma allt detta. Och vi kommer alltså nu till det under som skedde under pingsten, när den heliga anden blev utgjuten, där apostlarna mötte eldslågor, en ny kraft, en ny modighet, tändes. Denna domens och reningens ande är alltså så som en eld som bränner och renar. På vilket sätt ska han göra det? Det enkla svaret lyder: han talar i sin församling. Guds ande kan uppväcka människor från syndens och smutsens sömn på många olika sätt. Men ett speciellt sätt är när han talar till oss i sin församling med människans mun. Han talar som domens ande och väcker upp samvetet. Han vill peka på den synd och det smuts och den olycka som det bär med sig till människan. Och det är också viktigt att samvetet vaknar, att det skulle uppvakna och fråga efter Guds nåd och salighet. Men reningens ande talar också om gott i evangeliet, i budskapet om Herren Jesus, om det offret som han har gett och på så sätt förberett frälsning till alla. Han tvättar bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem efter dess blodsdåd med domens ande och reningens ande. Och denna Guds ande vill tala fortfarande idag till varje hjärta som befinner sig nära och långt borta, speciellt nu. Varje hjärta som lyssnar till denna text, som ser att man själv fallit i synd och smuts och som förtjänar Guds dom. Han kallar att komma till reningens källa, att ta del av förlåtelsens välsignelse. Hur kan det förklaras att denna ande kan rena? Hur kan det vara möjligt att Guds ande renar? Och att denna ande också kan bära frukt och ge krafter att kämpa mot synden. Det är förstås den helige andens hemlighet. Han själv är ju reningens ande och helighetens ande. Be om helgedom och på detta sätt har vi sjungit i en bekant psalm. Jag tänker mig att den påverkan som av helighet som vi får, det kommer från den helige anden. Aposteln Paulus skrev till korintierna: vi predikar den korsfäste Kristus. Det renande Guds ande vill alltså föra oss. att se på Kristi lidande. Den vill föra oss till den natt i Getsemane där frälsaren i sin ångest ensam kämpade och bad. Den vill föra oss till det stora rådet och till Pilatius domstol där frälsaren blir slagen, dömd, spottad på och klädd i purpur och får en törnekrona på huvudet. Den vill föra oss till lidandets väg där Jesus faller ner av utmattning med korset på sin rygg eller på Golgata, på korset där korset Jesus, där frälsaren hänger på korset och låter sitt blod rinna till den sista droppen och där han i sin stora ångest utropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är det som är priset för våra synder. Det är det som är priset för vår rening. Finns det något, kan man tillåta någon smuts och någon synd efter detta? En sån här kärlek, frälsarens kärlek, kallar oss och kallar också dig som har förirrat dig i det smutsens land, eller till dig som fått ett sår på ditt samvete där ute. Och denna ande vill välsigna dig. Alla slags synder, de smutsigaste saker, blir välsignade med förlåtelse. Din egna frälsare, Herre Jesu, i din egna frälsare, Herre Jesu namn och blod. Han har gjort ett fullkomligt offer för dig. När du tar emot denna gåva så blir du klädd i Kristi helighet och du får upphöja ditt hjärta till tack över det, att syndens barn har blivit upplyft ur dödens dike upp till Guds härlighet och frihet. Jesaja säger också: alla dessa heliga ska vara skrivna bland dem som ska leva. Dessa ord är bekanta för oss från andra delar av Bibeln. Jag tänker mig att det viktiga i detta är att det är levande. Det är skrivna bland dem som ska leva. Även denna sak har apostlarnas tid, det troende som levde under apostlarnas tid. Även Jesus talade om detta. Han har sagt: anden är det som gör oss levande. Köttet har inget med det att göra. Aposteln Paulus skrev till romarna att genom Guds barmhärtighet uppmanar jag er att göra ert kött till ett offer som duger åt Gud. Reningens ande är alltså en ande som gör oss levande. Och Jesus har jämfört detta med ett vatten, ett vederkvickande vatten. Anden är som en eld, men anden är också som ett levande vatten som vederkvicker oss på ett sådant sätt att var och en som tror kommer själv bli en källa av detta vatten som bubblar av det eviga livet. Hurdan är då en levande kristen? Den första saken är att när hjärtat blivit renat av tron så vakar ett känsligt samvete där. Det är också sagt att den heliga anden är den kristens bästa hemlärare. Vakar renhetens ande i ditt hjärta. Sen säger aposteln: andens första frukt är kärlek. Den levande tron ger kärlek. Den lever för det sina. Luther säger att den som är fri från synder är inte någon slav, men i kärlek så är han allas tjänare. En människa som är fri från synder, en levande kristen, har fått som andens gåva ett förlåtande sinnelag. En som har fått mycket förlåtet vill själv också förlåta. Vi kan säga att den levande tron lever inte av bitterhet, utan den kommer dö av bitterheten innan kort. Kärleken har också omsorg om andra människors tillstånd. Den levande tron är en talande tro. Aposteln skriver: vi har samma tro, vi talar också för att vi tror. Men när vi tänker på detta så möter vi nu vår egen svaghet och vår långsamhet som vi inte kan försvara på något sätt. Livets, det levande trons kännetecken är att den känner sin svaghet. Lestadius själv sa någon gång: den levande tron är aldrig så stark som den döda tron. Men ändå vi som är svaga, ofullkomliga kristna, vi formar en församling som är svag och gör fel. Men hans härlighet ska vara en skärm, ett tak som ger skugga under dagens hetta, tillflykt och skydd mot regn och skyfall. Den svaga, ofullkomliga församlingen finns här på jorden som härlighetens rikes budbärare. Allt det goda som finns i församlingen är gåvor av Gud och kommer av den Guds ande. Inget gott som finns i församlingen har någonsin varit tack vare oss. Vi har inte grundat en församling, utan det är Guds ande som har samlat den innan oss och välsignat bröder och systrar med kärlek. Vi är inte Guds rike, utan Guds rike har närmat sig oss och tagit oss som barn och medborgare. Och mitt i all denna svaghet får vi tryggt säga som Jesus själv har bett: tillkommer ditt rike. Och vi får upphöja vårt hjärta att tro att Guds rike också närmar sig oss och finns på plats idag och nu. Och du, min broder och min syster, Du får vara vid gott mod under Guds härlighetstak. Den tak som ger skugga under dagens hetta, tillflykt och skydd mot regn och skyfall. Du får äga förlåtelse av alla dina fel och brister i Herren Jesu namn och försoningsblod. Vi får vara i gott beskydd och vänta på den dagen som är framför oss, Kristi stora dag. Amen.